Känns som vi kom ner lite i moll. Så. Men vi går upp i dur igen. För det är gott att få lyssna till Guds ord. Även om det kan vara en kamp också ibland. Det kan vara... Ja, men det kan också... Jag kan ha svårt för att veta ibland hur ärlig man ska vara, tänkte jag säga. Men hur mycket man ska dela av ens egna, vad ska man säga, förberedelse inför att ställa sig här. Så, för det kan vara tufft ibland, men livet är ju så. Livet är moll och livet är dur liksom. Men speciellt den här veckan har också varit... Det har varit märkligt tungt på något sätt. Och så tänker man ska predika om Filippos, om hur Gud ledde honom, och så tänker man att ja, men det har varit gott om Gud fick tala på ett väldigt speciellt sätt här idag också, och så tänker man hur ska det ske? Hur Gud ska jag få till det? Men så på något sätt får jag ändå landa i att men det kan ju inte jag. Det kan ju inte jag förbereda. Det är ju Gud som Gud som ändå som får tala. Men det är ändå min bön att varje gång vi möts här att Gud ska få tala till oss på ett speciellt sätt, och inte, och då är det inte jag som är betydelsefull. Det är väl gott det. Men att vi får alla sitta här, stå här inför Gud i förväntan också av att han kan faktiskt tala på många olika sätt till oss här idag. Jag ska börja dela med en berättelse. En pastor från Pennsylvania som berättade. Det är möjligt att jag har delat detta innan. Det blir lite så, man har sina favorit vittnesbörd så som också kan vara väldigt talande. Men han berättade i alla fall att han vid ett tillfälle så var han inbjuden och skulle predika i en liten pingstskola, tror han kallade det. Det var ett område där han hade varit tidigare. Det var i närheten av där han brukar undervisa, och han kände till området ganska väl. Och han kom till det här stället en stund innan samlingen, och han uppskattade alltid att komma dit, säger han. Han hade varit där tidigare och han upplevde verkligen att de hade god kontakt med den helige ande på det här stället. Och så träffas de innan samlingen, som man ofta gör, och ber tillsammans. Och de var några stycken där. Och så gick han ner på knä där och de andra la sina händer på honom och bad för honom. Bad att han skulle bli fylld av den helige ande och få frimodighet att predika den kvällen där. Så berättar han att de bad ganska länge och de höll sina händer på honom ganska hårt och sådär. Och så var det en av dem som bad för honom. Han bad länge och högt, men han bad inte för Tony då, som han hette, utan han bad för en som hette Charlie Stoltzfus. Och så tänkte Tony, han skriver ganska humoristiskt så. Så tänker han för sig själv så. Men om du nu ska be så länge, så kan du väl i alla fall be för mig. Men den här mannen, han fortsätter att be för den här mannen som hette Charlie. Han bad att han inte skulle lämna sin fru och sina tre barn. Han bad att låt inte den här familjen bli förstörd. Och han fortsatte att be, ja, men Gud, du vet vem jag menar, Charlie Stoltzfus. Han bor ner för den vägen där på höger sida i en silvrig campingvagn, 2 kilometer ungefär. Och så Tony, han fortsätter tänka, ja, men du behöver inte tala om för Gud vart han bor. Så lite bitter så här. Men i alla fall så förlöpte kvällen och han hade sin predikan och det var bra och på alla sätt och vis. Och sen senare på kvällen när han skulle köra hem igen så sätter han sig i bilen och kör upp mot motorvägen. Och så ser han en man som står där och lyfter. Och han skriver också där att ja, men han var medveten om att man helst inte ska plocka upp lyftare. Men han sa då att som pastor så kan han inte låta bli. Om han har möjlighet att bli instängd i ett litet utrymme med någon och få chans att predika så tar han den. I alla fall så stannar han och plockar upp den här mannen. Och så presenterar han sig. Ja, men hej, vad heter Tony? Så, vad heter du? Jag heter Charlie Stoltzfus, säger den här mannen då. Tony, han svänger av, vänder om och kör tillbaka. Och den här mannen, men undrar, vad gör du? Vad ska du någonstans? Ja, jag ska köra hem dig, säger han. Ja, varför då? För att du precis har lämnat din fru och dina tre barn, eller hur? Ja, säger den här mannen och helt förstummad. Han berättade hur han lutar sig mot fönstret och bara stirrar på honom hela resten av resan. Och Tony, han svänger av motorvägen in på en lite mindre väg. Han kör 2 kilometer och på höger sida så står det en silvrig campingvagn och så stannar han där. Och mannen helt förbluffad frågar, men hur visste du att jag bodde här? Ja, men Gud har berättat det för mig. Och så säger Tony, ja, men gå in här eller han säger, men jag vill gå in, jag vill gärna prata med dig och din fru. Och den här mannen, han springer före in och talar med sin fru, och Tony vet inte riktigt vad han säger, men Tony får följa med in och de ger sina liv till Gud den kvällen, och den här mannen blir själv predikant senare. Så väldigt, väldigt fascinerande berättelse. Men så kan det vara att när Guds ande får leda oss, så vet vi aldrig riktigt vilka överraskningar som kan vänta längs vägen. Och bibeltexten vi ska läsa idag om Filippos, det innehåller en minst sagt lika överraskande ledning av den heliga anden. Men jag ska bara stanna till lite vid vart i tiden vi befinner oss. För 2 veckor sedan så predikade om Stefanos här. Och berättelsen om Filippos, den kommer direkt efter den om Stefanos. Det har ju gått en tid nu sen pingstdagen. Lärjungarna, de har fått vara med om väldigt stora och mäktiga ting. Den lilla skaran av Jesusföljare, den har växt till, de är ungefär 3000. Och vi läser att deras antal fortsätter att växa dagligen. Men som vi hörde sist också då, när vi talade om Stefanos, så börjar också med, ja, men Stefanos han blev ju stenad, och i och med det så började förföljelsen mot de kristna. Och alla utan apostlarna egentligen, de skingrades över hela Judeen och Samarien. Men det är också som är stort i den här situationen är ju att den här förföljelsen, den tar inte död på deras iver att berätta om Jesus, utan de fortsätter att predika frimodigt om Jesus på alla ställen dit där de skingras. Och det tänker jag, men ser man även idag att på de platser egentligen där kyrkan har det svårast, det är där det växer mest. Vi kanske inte ska be om förföljelse, men det får en ändå att fundera. Hur skulle jag reagera, eller hur skulle jag agera i en situation av förföljelse? Men i alla fall, en av dem som lämnar Jerusalem under den här tiden och av förföljelse, det är just Filippos då. Han hamnar uppe i Samarien, i Samariens huvudstad. Men han låter inte heller förföljelsen tystna honom, utan han predikar frimodigt om Jesus där. Och det är många som lyssnar, många som blir helade. Och det blir liksom en stor glädje i hela staden, och både män och kvinnor, de låter döpa sig. Och mitt i den här evangelisationsyran så får Filippos ett tilltal av Herren. Jag ska läsa ett lite längre stycke från Apostlagärningarna kapitel 8. Jag läser från vers 26. Står det så här. En Herrens ängel talade till Filippos. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippos reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman och som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippos skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippos komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde vagnen att vagnen skulle stanna. Både Filippos och hovmannen gick ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippos kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Och väldigt, väldigt speciell händelse. Och jag tänker till en början så måste detta ha verkat väldigt udda för Filippos. Han kallas från evangelisationens hetta ut i ödemarken. Varför då? Hur tänkte du nu, Gud? Mitt på dagen, där är ingen som är ute mitt i ödemarken, mitt i den brännande solen. Hur tänkte du nu, Gud? Men Filippos han litar på sin herre och han beger sig med en gång ut till denna öde väg. Och när han väl då kommer dit så märker han att han var ju inte ensam där. Han ser ett annat följe och på nytt så talar anden till honom. Men gå fram till vagnen och håll dig in till den. Vem är då denna man som är så viktig för Filippos att möta? Vi läser att det är en man med makt. Men också att han är eunuck, lite svårt ord att uttala. Men det betyder egentligen att han var kastrerad, om man uttrycker sig kast. Det var vanligt att män som jobbade i hovet till exempel för olika kunglighet så att man blev behandlad så. Men som sådan så var han också enligt den judiska lagen som var förbjuden att komma in i templet. Varför det var så vet jag inte, men han kom också från Etiopien, han var en främling. Och som eunuck så kunde han heller inte bli proselyt. Alltså en proselyt, en som konverterar till judendomen, men det kunde han heller inte bli. Men vi förstår att det här är en man ändå som sätter sin tillit till Gud. Han vill tjäna Gud efter sin bästa förmåga och så nu har han gjort den här pilgrimsresa eller vad vi vill kalla det till Jerusalem för att där få tillbe Gud. Och kanske sitter han här besviken över att han inte kunde komma in i templet. Vi vet inte fullt ut vad hans resa har resulterat i. Men vi förstår att han är öppen för Gud i sitt liv och han är öppen för att förstå mer av det judiska livet och vem vet, kanske är det på den här resan som man första gången har fått tag i de här skriftrullarna och kan börja läsa och fördjupa sig. Och på den här tiden var det också högst ovanligt att man läste tyst för sig själv som vi ofta gör. Utan när han läser där så läser han högt. Så när Filippos går fram där till vagnen så hör han direkt vad han läser. Och han förstår direkt varför anden har lett honom dit. Och så får Filippos ställa den här avgörande frågan. Förstår du vad du läser? Om vi tar och pausar där en stund. Och så ställer vi den här frågan till oss själva. Förstår du vad du läser? Förstår du vad du läser när du läser alla dessa texter i Bibeln? Låter du Guds ord få förvandla ditt liv? Eller är det så att vi inte läser dem? Eller vart placerar vi oss i den här berättelsen? Om vi nu ska försöka leva oss in i den här berättelsen. Är du den som sitter och läser och inte förstår vad du läser? Eller är du kanske den som anden leder för att förklara för någon annan vad det är den inte förstår? Men jag ber ofta Gud att han ska leda mig, att Guds ande ska få tala genom mig, att låta mig få vara ett redskap på något sätt för Guds rikes utbredning här i Skillingaryd. Det är väl sällan som man upplever något så konkret som Filippus gjorde här. Men jag är övertygad om att anden också leder på så sätt som vi kanske vanligtvis tillskriver slumpen. Visst kan saker och ting hända av en slump. Men jag tror också att det där samtalet som du ringde precis i det ögonblicket när den andra så bäst behövde det, kan mycket väl ha varit anden som manade dig att göra det. Det kanske inte var en slump att du kom till affären och träffade den här personen precis när du gjorde det och fick det där goa mötet. För när vi ställer våra liv till Guds förfogande så är jag också övertygad om att Gud låter sin ande verka genom oss. Om vi går bak lite i tiden. När Jesus har uppstått från de döda och när Jesus mötte lärjungarna igen så förklarade han för dem allt som stod om honom i Gamla testamentet. Jesus gav egentligen en nyckel till dem för att förstå helheten i skriften. En skrift som var uppfylld av honom, säger han. Och detta är en nyckel då som den här Etiopien saknar, som Filippos får. Med utgångspunkt i vad han precis har läst så får han förklara budskapet om Jesus för honom. Och andens timing är ju perfekt här. Och den här hovmannen är inte heller sen till att tillämpa det som han just har fått lära sig. För när han lite längre fram då längs deras resa får se ett vattendrag så vill han omvandla sin nyvunna tro i praktiken. Och så frågar han direkt, men här finns ju vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? En fantastisk mening, och det tyckte nog Filippos också, för det fanns ingenting som hindrade att han skulle bli döpt. Så de båda kliver ner i vattnet och han får döpa honom till Kristus. Jag tänker detta är på ett sätt en underbar bild av Guds omsorg, om Guds inkluderande kärlek. Att alla är välkomna i Guds familj. Här har vi en man, en främling som har åkt lång väg för att tillbe Gud, men han kanske inte ens fick komma in i templet. Han läser Guds ord, men han förstår inte vad han läser. Han längtar efter ett större djup i sitt liv, men han har inte verktygen som krävs för att ta sig dit. Men till honom sänder Gud Filippos bort från den stora skaran i Samarien för att möta individen med evangelium. Och jag är övertygad om att Gud är här just nu, att Gud vill tala till var och en av oss. Gud vill tala in i ditt liv. Om vi lyssnar så kanske anden viskar till dig just nu. Kanske är det någon i din närhet eller någon som du har haft kontakt med eller kanske har tappat kontakten med. att någon som anden vill visa dig att den personen är öppen för evangeliet. Redo att lägga sitt liv i den allsmäktige Gudens händer. Men den kanske bara behöver någon som förklarar för den vad den inte själv förstår. Någon som ger den verktyg till för att möta Gud. Kanske är det så att det finns en eller flera människor i din närhet som upplever att de inte får vara med, att de inte får komma till templet, som av olika anledningar har känt sig utestängda eller inte välkomna till kyrkan. Men anden viskar att den personen är välkommen. Alla är välkomna till Gud, till Guds öppna famn. Och där behöver vi som församling stå med lika öppna och varma, kärleksfulla armar och återspegla Guds kärlek och inkluderande gemenskap. När Filippos och hovmannen här stiger upp i vattnet igen så sker något än mer häpnadsväckande, då Filippos på något sätt bara förflyttas med hjälp av anden till en helt annan plats. Jag ska inte gå in i den berättelsen, men vi har ju ingen komplett återgivning av vad som hände sen. Men jag tänker mig att den här hovmannen, han har fått möta Jesus. Han har sett Jesus i texten. Han har fått tillämpa det och gått och döpa sig. Han vill nog bara läsa vidare, tänker jag. Han vill få ännu mer av det här. Och skriftstället som han läste innan, som Filippos hörde, det var från Jesaja 53. Om vi tänker oss att han läser vidare där, och så kommer han sen till tre kapitel fram till Jesaja 56. Så får han läsa de här orden. Främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga: Herren kommer att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska eunucken säga: jag är ett förtorkat träd. För så säger Herren: det är nucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Och dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Det är främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn och vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare, för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna. Ännu fler ska samla till honom, till hans församling. Vilka fantastiska ord för honom att få läsa. Han möts han återigen av ett löfte att de som står utanför, att främlingarna och till och med sådana som honom är nyckel, ska få sin plats bland Guds folk. Att han ska få ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Jag tror det finns människor runt omkring oss, överallt i vår omgivning, som behöver verktygen för att se vad Gud gör och vill göra i våra liv. Och de verktygen, de har du. Guds ande bor i dig och vill leda dig att berätta detta budskapet om Jesus för dem som Herren har förberett. Och det tycker jag, det är ett stort att få göra det, även om det kan kännas svårt och tungt ibland, så är det en nåd och en glädje att få dela livet med andra, att få tala till människor att det finns en Gud som älskar dig. Och lite osäker på om jag skulle dela det här eller inte, men jag har ofta när vi ber inför gudstjänsterna här, så ber jag, men Gud, om det är på något sätt någon person som du vill tala extra till, eller om det är på något sätt någon människa här som du behöver möta, så ber jag att du ska visa det, Herre, så att ditt ord också kan få nå inom de murar som vi kan bygga runt oss. Och det har säkert varit i ett halvår eller något, så det enda som jag har, jag vet att man kan ställa sig skeptisk till det här, varför skulle Gud tala i bilder och sådär, men ibland så kan det vara också så att Gud vill bara möta med en speciell människa utan att liksom det ska kännas obekvämt för den, för att alla andra vet vem det handlar om, så. Men det enda som jag har sett när jag har bett, det är ett par gula byxor. Och jag har aldrig träffat någon som har haft gula byxor. Men kanske har du ett par gula byxor i garderoben hemma, jag vet inte. Men kanske att Gud bara vill på ett särskilt sätt tala till dig och bara uppmuntra dig att, men Gud ser dig. Gud älskar dig och Gud vill röra vid dig. Och också uppmuntra dig att han älskar dig. Och är det inte så gäller det budskapet oss alla. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi får komma inför dig, Herre. Tack Fader för att vi får bara böja oss inför dig och be dig om hjälp att få möta människor i vår omgivning, Herre. Tack Fader för att ditt ord är levande och verksamt, Herre. Tack för att ditt ord kan öppna upp för förvandling för en människas liv, Herre. Herre Fader, hjälp oss att förstå hur vi ska få dela evangeliet med människor i vår närhet, Herre. Herre, du ser de som vi tänker på som kanske extra just nu behöver ditt tilltal, Herre. Hjälp oss att få uppleva hur din ande leder oss på ett konkret sätt, där vi också kan få förklara evangeliet på ett tydligt och enkelt sätt, Herre. Fader, låt ditt ord få ha framgång ibland oss, Herre. Låt ditt rike få komma och vara oss nära, Herre. Amen.